och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss, i våra hjärtan må finna en beredd boning genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Tron kommer av predikan och predikan genom Kristi ord, eller i kraft av Kristi ord som gamla folkbibeln har det. Tron kommer av predikan. Inte kom. Tron kommer av predikan. Vi kan inte säga jag andades så jag behöver inte andas mer, eller jag åt så jag behöver inte äta mer. Vi behöver hela tiden fylla på vår kropp med saker utifrån för att leva. För allt det som vår kropp behöver har vi inte fått inbyggt och har med oss. Utan vi behöver hela tiden utifrån fylla på oss med näring, med syre och så, för att vår kropp ska fungera. Vi måste äta och få i oss mat och vätska om och om igen. Vi måste andas ny luft hela tiden. Och skulle vi sluta med det så dröjer det inte särskilt länge innan vi dör. Och på samma sätt är det med tron. Den kommer till oss utifrån. Därför att vi har inte vad som behövs för att tro av oss själva eller i oss själva. Och tron kommer av predikan. Egentligen står det hörandet eller det hörda. Tron kommer av det hörda. Vilket är budskapet om Jesus som Paulus säger. Och också detta behöver vi få i oss om och om igen. Utifrån. In i oss, till oss. I evangeliet som vi får lyssna till sedan så säger Jesus att många av dem som tillhörde löftesfolket skulle gå miste om det som utlovats. De skulle inte få ligga till bords med Abraham. Därför att de förblev inte i tron på Herren. Någonstans på vägen så börjar de ta saker för självklara. Tänkte att det där har vi hört, det där vet vi redan, det kan jag. Och så blir de mindre vakna för vad Gud faktiskt sa. Och därför missade de också tiden för Guds nåd. Därför att de missade Jesus. Utan ordet från Gud så blir vårt samvete allt mindre vaket. Och synden känns allt mindre farlig. Det är någonting som inte är bra, men det är inte någonting som är livsfarligt för oss. Och då känns snart också Jesus allt mindre nödvändig. Om synden inte är så farlig så behöver han inte så mycket räddas. Då söker du allt mindre till honom i bön, läser allt mindre om honom i Bibeln. Gudstjänsten blir mer och mer tid som man ska sitta av, något du kommer till för att du ska, för att du brukar göra det, för att andra förväntar sig det. Men ditt hjärta är långt borta, det är någon annanstans. Detta folk kommer nära med sin mun och ära mig med sina läppar, men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vördnad för mig bara ett inlärt människobud, säger Jesaja, eller säger Herren genom Jesaja. Du längtar inte till söndagen. Du längtar inte efter att få höra om Jesus. Du längtar inte efter att få bekänna din synd inför honom och återigen få ta emot förlåtelsen som du är livsnödvändig. Och du längtar inte efter att få möta honom i brödet och vinet där han ger sin kropp och sitt blod för dig att äta. För att du inte ska kunna tvivla på vad han har gjort för dig. Den som svälter sig på detta sätt kommer snart inte längre ha någon tro alls. Stänger man sitt öra och inte vill höra på när Gud antingen direkt genom sitt ord eller genom någon av hans lärjungar vill tala till oss, vill tala med oss om vad vi behöver bekänna som synd, söka förlåtelse för. Då har man också stängt sitt öra och sitt hjärta för Jesus. Och har man gjort det, då har man själv stängt porten till himlen. Den dörr som Jesus säger att han har låtit stå öppen för oss. Och som ingen kan stänga utom oss själva. Så stäng inte den dörren. Stäng inte ditt öra eller dina öron. Utan låt Gud tala till dig idag. Jesaja säger också, han väcker var morgon mitt öra till att lyssna som lärjunge eller på lärjungens sätt. Herren Gud har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk och jag har inte dragit mig undan. I ordet från Gud ligger kraften som ger dig tro. Där finns kraften som varje dag ger näring åt din tro, som du varje dag behöver för din tro. Då blir ditt samvete vaket. Synden känns livsfarlig. Du förstår att det är någonting du måste fly undan och söka förlåtelse för. För om du faller så känner du och förstår att det är något du genast måste tala med Herren om, så att han får ge dig förlåtelse och på nytt ge dig en frimodig ande. Bönen blir nödvändig. Du vill lära känna honom mer och mer genom ordet. Du längtar till söndagen. Du längtar efter att få höra mer om Jesus, som väl sjöng om förra söndagen. Låt mig få höra om Jesus. Du längtar efter att få möta honom i den heliga nattvarden. Möta också hans bröder och systrar, som också är dina bröder och systrar. För att tillsammans lova och prisa honom för allt vad han har gjort och allt som han fortfarande gör genom sitt ord. Därför att tron kommer av predikan varje dag, och predikan genom Kristi ord. Så låt oss därför be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull. Jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synder för Jesu Kristi skull, så är det kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O allsmäktig evige Gud, du som med mildhet ser på vår svaghet, ge oss kraft att tro på dina löften, så att vi kan leva i trygghet under din mäktiga hand, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord ifrån första kungabokens 8:e kapitel. Salomo sade vid tempelinvigningen: också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta, för ditt namns skull. Ty man skall också där höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din utsträckta arm. Ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus. må du då höra det i himmelen där du bor och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig så som ditt folk Israel gör. Och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt namn. Hör också Herrens ord från Romarbrevets första kapitel. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt 8:e kapitel. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom. Ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sade till dem som följde honom. Amen säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sade Jesus, gå, som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi får hos officeren ett exempel på vad Jesus kallar en stark tro. Och vi ska utifrån texten se på vad är det som är starkt med officerens tro. Vi möter egentligen i en och samma mening i texten. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. I texten så har vi kommatecken som naturligt delar in den här meningen också i tre delar. Och i den första delen så ser vi hur officeren inte anser sig vara värd att Jesus kommer till honom. I den andra delen ser vi hur han ändå sätter stor tro till Jesus. Och i den tredje delen så ser vi hur officeren inte ser till sig själv utan till sin nästas behov. Och det blir som en kort sammanfattning av predikan. Och dessa tre delar blir det som vi ska se närmare på under rubrikerna. Den starka tron misströstar om sig själv. Den starka tron förtröstar på Jesus. Och den starka tron tröstar sin nästa. Den starka tron misströstar om sig själv, förtröstar på Jesus och tröstar sin nästa. Den starka tron misströstar om sig själv, första delen. Officeren som var van vid att ge order och se det som han befallde utföras. Han stod nu maktlös inför sin tjänares sjukdom och förestående död. Här blev all mänsklig makt avklädd och visad sin rätta maktlöshet inför det som sist och slutligen spelar någon roll. Det de flesta ser som det viktigaste i livet och inför döden är immunt mot befallningar och mänsklig makt. Sann kärlek, vänskap, lojalitet och annat sånt kan inte befallas eller tvingas fram eller köpas. Och inte heller sjukdom, lidande eller död lyder mänsklig makt eller mänskliga ord. Och fast vi har kommit så oerhört långt i vår sjukvård, så är det fortfarande ofta vi står handfallna inför olika sjukdomar och undrar hur det här kunde ske. Kontrasten blir stor när man i livet annars tänker att man kan styra och forma sitt eget öde, bestämma över sin tillvaro. Men den som har blivit berövad det som andra tar för givet, sin egen, en familjemedlems eller en väns hälsa, den får en värdefull insikt, om man tar vara på tillfället, vilken är att vi är utlämnade åt något större än oss själva. Den mänskliga auktoriteten, makten, är en chimär, en fantasibild som upplöses i mötet med döden, den för människan obesegrade fienden. Alla försök att göra sig odödlig har misslyckats. Man bygger stora monument, statyer, byggnader och annat som syftar till att göra en odödlig, att ens namn ska minnas, att ens namn lever vidare. Men det är inte någonting annat än försök till att göra döden till något annat än vad den verkligen är. Ett totalt anspråk på en människas existens. Och en person slutar inte vara död för att människor som lever vidare ännu har minnen av dem. Förr eller senare så dör även sådana minnen bort. Får vi veta ens namnet på sina släktingar 3 generationer tillbaka, och ännu mindre 4 eller 5. Och just därför att döden är så obarmhärtig och att ingen kan slippa den, är den nyttig för oss. Officeren hade säkert varit i strid i olika tillfällen på ett eller annat sätt och känt adrenalinet pumpa och uppfyllts av en känsla av osårbarhet och odödlighet som många soldater vittnar om i strid. Och i sin position som officer med män som är tvungna att lyda vad han än säger till dem, är steget inte långt till att också se sig själv som stor och mäktig. Men i mötet med sin tjänares sjukdom och nära död så var det tydligt att han egentligen var liten och maktlös. Och i mötet med Jesus, eller rättare sagt om Jesus, ryktet om Jesus, fick han också se att han var ovärdig och syndig. Människor bygger oftast sin bild i relation och i förhållande till andra människor. Vi kan bara tänka på om man har gjort någonting eller om det är någonting roligt man är med om, så tittar man lite grann, var det någon som såg detta också? För man vill dela det och man vill relatera till andra, få bekräftelse på ens tankar, känslor och så vidare. Men vi bygger vår bild av oss själva i förhållande till andra människor, och vi ser också vårt värde i relation till andra människor. Och med detta kommer också att om vi ser vårt värde i förhållande till andra människor, så ser vi också andras värde i förhållande till andra människor. Men resultatet av det kan inte bli annat än fel, eftersom inte bara skalan är fel utan också hela grunden för hur vi sätter värde. Men här behöver vi skilja på värde och värdig. Det är inte i förhållande till andra människor vi ska se oss själva, utan en människa, Jesus. Och i den jämförelsen fann officeren att han var inte värdig. Han var inte värdig att varken komma till Jesus eller få sin bön besvarad. I den jämförelsen såg han också hur futtig hans egna makt var. Det han hade fått höra om Jesus hade gett honom en annan blick på sig själv. Mötet med den helige guden framkallar oftast samma reaktion. Och officerens ord påminner om Petrus reaktion efter det första fiskeundret. Gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Jesus hade inte sagt ett ord om det, men han såg Jesu makt, att här är någonting som är mer än en vanlig människa. Och han såg hos sig själv vad som faktiskt var där. Tittar vi på samma händelse så som Lukas berättar den, så såg officeren sig inte ens värdig att själv komma inför Jesus, utan han sände andra i sitt ställe, som var judar. Och dessa, står det, försökte ivrigt övertyga Jesus om att officeren var värd att Jesus skulle komma och hjälpa hans tjänare. Och utifrån sammanhanget, när det står om vad officeren hade gjort och så där, så verkar det vara goda saker. Det verkar inte heller som att officeren har bett dem att säga detta, utan det är deras egna påhitt, om man säger så. Men i jämförelse med andra människor så verkar detta ha varit en god människa. Men ingen människa är så god, eller har varit så god, att man kan säga till Gud att han mer eller mindre skyldig oss någonting. Tvärtom är det farligaste man kan säga till Gud: Herre, ge mig vad jag förtjänar. Eller förtjänat. Det är det sista du vill säga. För visst har vi förtjänat någonting, men det är inte belöning eller beröm, utan det är vrede och straff. Det här är värdig. Men ditt värde ligger inte i vad du har gjort, utan i vad Gud har gjort. Du är inte värdig, du har inte förtjänat, men du har ett värde. Det Gud skapat ser han fortfarande ett enormt värde i, och det finns en vila i det. Du är inte värdig, men du har ett oändligt värde i Guds ögon. Och varje förälder förstår skillnaden. När barnet gjort någonting dumt så blir man arg och skäller, eller kan bli arg och skäller, i alla fall blir jag det. Men det är inte samma sak som att barnet då har förlorat sitt värde. En svårare prövning blir det för föräldrarna när barnet, även ett vuxet barn, inte bara gör dumma saker, utan också verkar vara genuint ond. Vi kan höra i media mödrar till terrorister som har begått dåd i Paris och på andra ställen, att de förfäras över hur deras barn kan ha gjort detta. Och där finns helt säkert som också förlorar även en sådan kärlek till barnet. Men också många som förtvivlat inte kan se annat än att där finns fortfarande någonting som gör att de älskar trots allt detta. Det är fortfarande ens barn. Trots all synd, trots all ondska. Och Gud ser vårt värde som vi har så som skapade av honom. Trots att vi förtjänat någonting annat. Och det är den här spänningen som sänder Guds son ner till jorden. Och senare får ni gärna slå upp psalmen 345 och läsa och sjunga särskilt verserna 1-4. Psalmen 345. Den fångar Guds sinnelag och denna dubbelhet på ett fantastiskt sätt. Och glömmer du numret så kan ni fråga mig sen. En kort sammanfattning av den här första delen. Förutsättningen för en stor tro är att man har tappat tron på sig själv och allt annat, och till och med sin egen tro, och kan bara säga med Luther: vi är sint bettla, hockest verum. Vi är tiggare, detta är sanningen. Och då kommer vi till, vad är det viktiga då? Jo, det är att vem sträcker man sina tomma händer till? Den starka tron förtröstar på Jesus. Den starka tron förtröstar på Jesus. När vi talar om tro, och särskilt när vi talar om stark tro, så är det lätt att vi hamnar i en tro på tron. Det hör man väldigt ofta i tv och i tidningar och sådana saker. Att människor är troende, att de hämtar kraft från sin tro, att de får tröst av sin tro. Min tro betyder mycket för mig. Men man hör sällan någonting om vad den tron griper om. Vad är den tro på? När vi talar om en stark tro, så är det inte så att en stark tro gör dig förtjänt av att komma till Jesus och få hjälp av honom. Tron är ingen förtjänst. Tron är ingenting man presterar. Och egentligen är tron inte i sig någonting som du ens ska fokusera på eller tänka på. Det är meningslöst att försöka analysera sin egen tro. Det är Jesus du ska tänka på och framförallt förtrösta på. Sätta ditt hopp till. Den som har en stark tro ser sig själv för vad han eller hon är. Inte så att vi ska tänka om oss själva att vi är värdelösa och kassa, utan på samma sätt som vi går till läkaren och får höra att du är sjuk, du behöver läkedom, så får vi också se på detta. Och att kunna ta det, inte förneka sin sjukdom. Men när vi talar om en stark tro, så är det inte så att en stark tro gör dig förtjänt av att komma till Jesus och få hjälp av honom. Utan det man ser med en stark tro är att man har brist och därför ett stort behov av Jesus. Så den starka tron drivs istället egentligen av sin ovärdighet, av sin syndfullhet, sin brist på rättfärdighet, till att ta sig till Jesus för att få hjälp av honom. Det är drivkraften, vår brist. Vi är tiggare. Därför är inte ovärdigheten, synden eller en brist på tro ens en anledning till att inte komma till Jesus, utan tvärtom. Just de sakerna är anledningen till att du behöver komma till Jesus. Jesus kom för att ta vår ovärdighet och ge oss sin värdighet. Officeren kom inte själv till Jesus, i alla fall inte först, utan sände bud till honom. Men sist och slutligen så var detta ändå en bön till Jesus. Hans tomma händer sträckte sig efter Jesus. Fast han inte såg sig värdig, så trodde han ändå att Jesus är barmhärtig och låter därför inte bli att kontakta honom. Det var till Jesus han kom i nöden. Det var till Jesus han vände sig med sin bön. Och det var till Jesus, eller från Jesus, som han väntade sig allt gott. Och vi förstår också utifrån hans bekännelse om egen ovärdighet att där finns en rätt sorts fruktan från den som själv är oren inför den som själv är helt ren. Och vi kan återigen tänka på Petrus reaktion. Gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Men oavsett om officeren hade kunnat formulera en bekännelse till Jesus så som sann Gud av sann Gud och så vidare, så visade han ändå genom sitt ord och sitt handlande att Jesus var hans Gud. Som Rosenius skriver: det som är viktigast för dig, det du väntar dig mest gott av eller fruktar mest ont ifrån, det är din Gud. Därför är det sant som Luther säger: det är egentligen hjärtats förtröstan som gör både Gud och av Gud. Officeren hade varit med om ett under. Han hade kommit till tro på Jesus. För det är ett under. Vi läser om många olika under i Bibeln och önskar att vi kanske ofta skulle få uppleva liknande saker. Se folk bli friska eller blinda få sin syn eller döva sin hörsel och så vidare. Och vi bär en känsla av att vi aldrig får se Gud göra sådana här under. Men då glömmer vi själva verket det största undret. När Gud låter en människa komma till tro. Och ännu en gång, jag gör det ofta i predikan, så måste jag gå till katechesen. Jag tror att jag inte av eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Utan att den helige ande har kallat mig genom evangelium. Tron är inte en egen förtjänst. Det kommer genom ordet med den helige ande, eller genom den helige ande. För officeren kom tron på att Jesus är barmhärtig och vill hjälpa dem som är i nöd av att han hört det goda ryktet om Jesus. Ordet om Jesus och vad han gjort där uppe i Galileen hade nått officerens öga, tagit sig in till hans hjärta och drivit honom att söka upp Jesus med sina tomma händer. Det var Jesu ord som hade nått honom. Tron kommer av predikan och predikan genom Kristi ord. Och han hade fått uppleva makten i det ordet. Det ordet hade väckt en förtröstan på Jesus. En tro att Jesus vill hjälpa dem som är i nöd. Och att han har makt att göra det. Det var ett ord som verkat på avstånd. Det var ett ord med auktoritet. Och officeren kände då igen något av detta från sin egen tjänst. Och han förstod att här har vi att göra med den som har verklig makt. Han förstod att det inte hängde på att Jesus var där med sin kropp och sin kroppsliga närvaro. Även om han inte föraktade den utan tvärtom högaktade han den. Men han visste att Jesu ord var nog. Det räckte för att hjälpa hans tjänare. Han visste att Jesu ord var lika mäktigt som om Jesus själv hade stått där och rört vid tjänaren. Hans egen mänskliga makt visade sig ju maktlös inför hans tjänares lidande. Men i Jesus så förstår han att här står han inför den som har makt över sjukdom och död. Här är han som är större än oss själva. Här är mer än människa. Och Jesus vänder sig om när han har fått höra officerens ord och säger till dem som följde honom, och det var säkert hans lärjungar, att han har inte funnit en så stark tro hos någon annan i Israel. Alltså, denna hedning har starkare tro än ni, mina lärjungar. Säger han så för att trycka till sina lärjungar, för att de ska börja fokusera på sin tro och jämföra sig och försöka tro hårdare, mer och bättre, mer intensivt? Tar man Jesu ord så, då hamnar man i märkliga och meningslösa försök att återigen göra tron till en egen gärning, någonting som jag ska pressa fram. Officeren trodde inte mer intensivt och hårt på Jesus, utan han trodde annorlunda. Han fick här också vara ett exempel för oss som efter Jesu himmelsfärd fått höra ordet. Vi har inte Jesus här på samma sätt som lärjungarna hade, men vi har hans ord. Vi kanske tycker att det är sämre, men det tycker inte Jesus. Utan tvärtom, återkommer det gång på gång. Du tror därför att du har sett, saliga de som tror utan att ha sett. Saliga de bröst du har diat och så vidare. Se hellre saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Och här berömmer han officerens tro därför att det var en tro på hans ord utan att Jesus behövde vara där. Just detta att officeren inte gör skillnad på Jesu kroppsliga närvaro och närvaron av hans ord är det som gör Jesus förundrad. Och därför blir det stort för den som liksom officeren, barnsligt och utan att krångla till det, tar Jesus på orden. Tag och ät. Detta är min kropp. Drick här av alla. Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Där dessa ord är tillsammans med brödet och vinet, där är också Jesu kroppsliga närvaro. Så blir det så märkligt att officeren, som sätter så stor tro till ordet och inte behövde Jesu kroppsliga närvaro. Här ser vi hur i nattvarden det är genom ordet som Jesus också kommer med sin kroppsliga närvaro. Kort sammanfattning. Den andra delen. Den starka tron är inte stark för att det är en stark tro, utan för att det är tron på den starke. Det handlar inte om din tro, det handlar om Jesus. Du kan ha vad du tycker, hur liten eller hur svag tro som helst. Men om det är en tro på Jesus, att han kan och han vill rädda dig undan synd och död, därför att du har hans ord på det, då är det en stark tro. Och så kommer vi till den sista delen. Den starka tron tröstar sin nästa. Paulus skriver till korintierna: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Han tröstar oss så vi kan trösta andra med det vi själva får ta emot. Men vad är tröst? Att säga till någon, det ordnar sig ska du se. Eller det blir nog bra. Det gör ingen skillnad på situationen. Och inte heller förändrar det något att säga till den som sörjer en avliden släkting eller vän att han eller hon lever i våra hjärtan och minnen. Det kan ge en viss lättnad i sorgen, i ångesten eller vad det kan handla om. Eftersom det visar att här är en människa som finns vid min sida, bryr sig om mig och delar något av min smärta. Och det ska vi inte underskatta. Men någon verklig förändring kan mänsklig tröst inte erbjuda.
Men den tröst som Gud tröstar med, den tröst som Paulus talar om här, den är förändring. Det är hans förkunnande om en seger som är vunnen över allt som vill oss ont, som han ger oss del av. Det är en seger över synden som ju förnedrar oss och gör oss till något mindre än vad vi är skapade till, som gör oss ovärdiga. Det är en seger över djävulen som vill vår olycka, seger över döden som vill förgöra oss. Det är löftet om att ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är löftet om att vi en dag ska få stå upp till evigt liv med våra förhärligade kroppar, befriade från all sjukdom, allt lidande, all nöd, all saknad, och få gå in i den stad där Gud själv bor och där det står att han själv ska torka våra tårar. Det var detta som Jesu under var en försmak av. Bevis på att han har makt att hålla också det som vi nu inte kan se. Jesus förlät den lame mannen som hissades ner framför honom och botade honom också sedan från förlamningen, för att bevisa att han hade makten att förlåta synder. Men det var förlåtelsen som var huvudsaken. Officeren hade nått ordet om Jesus och hade själv fått uppleva något av detta. I det lidande som vi verkligen kan kalla ett medlidande med sin tjänare som officeren upplevde, så förändrades något när han fick höra om Jesus och vad han hade gjort för andra människor i nöd. Han hade fått höra om Israels tröst. Det är inte bara så att han är den som tröstar, utan han är trösten. Han är själv trösten, Jesus, eftersom han har makt. Makt att hjälpa hans tjänare. Och officeren sökte därför upp Jesus för sin tjänares skull. Den tröst som han tröstats med i sin nöd för sin tjänare ville han nu trösta sin tjänare med i hans nöd. Helt enkelt, han hade ordet mött Jesus, och nu lyfte han fram sin tjänare Jesus till Jesus i bön om hjälp. Som Paulus uttrycker det, det var en tro verksam i kärlek. För officeren var det en älskad lärjunge som han bar fram i förbön. Men den starka tron ser också, som vi sjöng i salmen, eller gradualsalmen, också sin fiende som sin nästa. Och ber även för dem som vill ont. Jesus såg i dig en nästa, sin nästa, och ber även för dem som vill ont. Jesus såg i dig en nästa att förbarma sig över, trots din ovärdighet, men för att du har ett värde. Så vem är din fiende om inte du, så som du själv var inför Gud? Tjänaren som låg hemma hos officeren hade inte gjort någonting för att bli räddad av Jesus. Men tack vare en annans bön blev han frisk. Så får vi också se på de människor vi har runt om oss, också sådana som vill oss illa. Vi får bära fram dem i bön till Jesus och be att han sänder sitt ord till dem som gör dem friska. Ge dem en tro på honom, ge dem förlåtelse. Så officerens bön får bli vår bön. Herre, jag är inte värd att du kommer under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir jag och min vän och min ovän frisk. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror dock på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.